Sveriges Radio. Verkligheten.
Märkligt, alla sitter i ett mörkt rum och kräks i olika hinkar och liksom skriker ut all sin ångest.
Det här är Sandras berättelse.
Det var som att jag bara kallsvettades hela kroppen och fick ångestattack på ångestattack.
Om hur långt hon gick för att hitta sig själv bara för att sen förstå att det enda hon hittat är botten.
Jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Det kändes som att nu är jag bara ett vrak.
Jag heter Chang Imam och du lyssnar på Verkligheten i P3.
Okej. Så jag har haft ett tema den här veckan som är tacksamhet.
I det röda trähuset på Åland har deltagarna börjat smyga in.
Och jag tänkte att vi ska börja med en liten sån tacksamhetsövning.
De tar varsin matta och sätter sig.
Inom yoga så tänker man sig att... Hallå? Hej.
Längst fram i det stora vindsrummet sitter Sandra, yogaläraren. I nästan 10 år reste hon till världens alla hörn, gjorde av med en förmögenhet i jakten på just det eller just den som skulle kunna fixa henne. Som skulle kunna laga det där trasiga hon bar på. Hon kommer att pressa sig hårt. Hon kommer rasa i vikt. Men också komma till ett stopp. En punkt där den enda utvägen för henne blir att ta sitt liv. Tror hon. Yogan var en av de sakerna hon stötte på under den här långa resan. Men det är också det enda som hon har kvar från den tiden. Så var börjar den här berättelsen?
För att förstå var jag hamnade sen så tror jag att det är viktigt att ta med att jag hade en väldigt trasslig barndom där jag hade väldigt unga föräldrar. Jag bevittnade mycket våld, mycket alkohol till och från, väldigt så här, ska vi säga, väldigt rädd barndom hade jag. Vilket också skapar en liten märklig känsla av att hela tiden stå utanför och titta på. Och också att jag upplevde det som att jag började ganska tidigt kapsla in känslor. Att jag bestämde mig för att det här som jag känner inom mig, det får ingen annan någonsin veta. Det ska jag aldrig berätta till någon, för det här är nästan som ett odjur. Det här är det hemska, det skamfulla, det jag har sett.
Vad skulle hända om det kom ut, tror du?
Ja, men jag tänkte liksom att det här, det är som att när en människa skäms för någonting så vill man bara hålla det undan. Att det här ska ingen någonsin se, för att om de ser det då kanske de förstår någonting om mig och då kanske, ja, men det känns ju som när man är barn att då går jag under om någon får veta vem jag egentligen är eller vad jag egentligen har levt för liv.
Hon sluter sig, tänker att det värsta som kan hända är om något kommer ut, om hon börjar att läcka. Ingen får se det här monstret, det fula hon bär på. Sandra utvecklar eksem. Hon börjar också darra på handen. Och i och med det hittar hon strategier för att kunna mörka det. Och det finns vissa situationer som är riktigt kritiska. Skolmatsalen är en sån.
Alltid planera hur jag ska ta skolmaten. Att nu går jag och tar en tallrik och sen går jag och tar glaset så att jag aldrig ska behöva liksom ta en bricka, för då ska det kunna skallra så här.
Så händer det som inte får hända.
att jag var så darrig i händerna att jag hade liksom ingen kontroll och jag höll det här glaset och så tappade jag det. Och hur det blev helt tyst i skolmatsalen. Och hur den där tystnaden känns som att nu ser alla, nu ser de på något vis in i mig. Och det var ju en fruktansvärd känsla. Och sen någon sekund senare så återgår ju allt till att bara vara vanligt så här matsalsslammer. Men det var väldigt sån tydlig stund när jag bara så här, åh gud, jag får verkligen aldrig visa någonting utåt till någon.
Tystnaden går över. Ingen verkar bry sig. Mer än Sandra. Eftersom hon inte kan kontrollera det som pågår inom henne börjar hon, precis som med skolmaten, försöka kontrollera det hon kan. Hon har ju strategier för att dölja darrentheten och snart börjar hon även rikta kontrollen mot sin kropp.
Att jag ville visa omvärlden på något vis att jag räckte till. Ja, men att jag kan i alla fall vara smal. Och det blev ett väldigt där destruktivt sätt att kontrollera maten. Men det gick också över. Det är ju inte alltid som ätstörningar som läker sig själva. Men för mig så blev det väldigt tydligt skiften när jag började gymnasiet. För då bestämde jag mig för att prestera istället. Okej, jag kanske inte var bäst på att vara smal. Jag tyckte att det var ändå ganska jobbigt att hålla på och så här, äta jättelite mat. Och hela tiden ha så här kalla blå händer och frysa och börja kräkas upp maten och så. Det var jobbigt fysiskt. Så, ja, men då bestämde jag så här, men då ska jag bli bäst istället. Bli bäst på att plugga och bäst i skolan. Så det höll jag på med.
Sandra försöker helt enkelt ta kontroll över det hon förmår att kontrollera. I tonåren blir hon ihop med en mycket äldre man. Det förekommer alkohol och våld. Men det är som att hon liksom trivs med det. Hon känner sig bekväm.
Det är ju det som känns tryggt, om det är det man vet. Alltså man dras till det som känns tryggt, oavsett om det är tryggt eller inte. Sen började jag jobba när jag var väldigt ung, 16. Och det var för mig också en så här... Oj, helt plötsligt så får jag känna mig som en vuxen människa. För det hade jag alltid längtat efter. Hela min barndom så bara längtade efter så här, kan jag få bli vuxen snart? Så att någon tar mig på allvar och jag får vara i sammanhang där andra inte bara är barn.
Redan på gymnasiet börjar hon jobba. Först som journalist på lokaltidningen och inte långt efter får hon ta över en nöjestidning på Åland. Hon blir chefredaktör. Sandra sätter upp mål efter mål för sig själv som hon lyckas med.
Jag hade inte så mycket, och det var lite där som kontrasten var också så här. Men jag har ju det här, jag är chefredaktör för en nöjestidning. Det är liksom det coolaste jobbet man kan ha. På den ön som jag befann mig i alla fall. Och ändå så mådde jag så otroligt dåligt. Jag kunde inte fatta att när jag satt hemma och bara så här, hur orkar människor? Jag fattar inte att människor orkar livet. Jag mådde ju inte bra och det hade jag ju egentligen aldrig gjort.
Trots att hon nu, utifrån sett, är ung och framgångsrik, lyckad helt enkelt, så känns det inte alls så för henne. Och det är när Sandra är 20 som hon faller hårt för första gången. För tjejen från den lilla ön kommer nästa anhalt bli den stora kvällspressen i Stockholm. Hon bor i en fantastisk lägenhet mitt i stan på Södermalm. Visserligen i tredje hand, men ändå. Och hon gör bra ifrån sig på jobbet.
Men nu är det ju liksom, nu har jag ju allt. Och om inte ens det här känns bra, då finns det, alltså, då är det ingenting. Då är inte livet för mig. Och jag, ja, mådde piss, helt enkelt.
Mm. Men du sitter där i någon typ av drömlägenhet. Du har jobbet du har drömt om.
Mm.
Kanske bortom din dröm. Alltså du åker till ett annat land och jobbar på en stor kvällstidning. Jagar kändisar, träffar kändisar. Dina kollegor är kändisar.
Mm.
Alltså, där är du.
Ja, ja.
Men du mår inte bra.
Nej.
Hur märker du det?
Jag märker det för att varje stund som jag är själv, alltså som jag går omkring i min lägenhet ensam, så är det bara ångest. Och jag har ont, jag har fysiskt ont i hjärtat, som att jag kommer, ja, men lite känslan av att så här, min kropp håller på att lägga ner. Den vill inte här, den vill inte vara här, och den uppenbarligen ville den inte vara på Åland, och den ville inte vara i Stockholm, och det är ju något väldigt fel på mig. Och jag såg på människor liksom, herregud, de här människorna bara kan ta på sig tröjor och byxor, och så går de och äter någon lunch och pratar om helgen. Jag var så här, hur gör man det där? Hur är man liksom bara helt vanlig? Och där någonstans var jag när jag åkte till Mexiko på en semesterresa. Alltså jag hade min första så här riktigt hel långa sommarsemester.
Det är nu ett nytt kapitel kommer att börja för Sandra. Men än vet hon inte det. För hon ska på sin första riktiga semester till Mexiko. Hon ska surfa, men väl där är det något annat som väcker hennes nyfikenhet. För varje dag på stranden sitter en tjej, surflärarens flickvän. Sandra ser henne och tror sig se något som hon själv vill ha.
Och det hon hade då så var yoga. Och jag såg henne yoga på stranden där när jag kämpade ute på min surfbräda. Det blev aldrig så jättemycket surf för mig. Det var inte riktigt min gren. Men då såg jag henne bara yoga. Jag yogade inte med henne. Men när jag kom tillbaka till Stockholm, då var det som att någonting hade tänts inom mig. Att här finns det ju en utväg. Det här är ju min chans. Om inte något av det här andra har funkat, att göra karriär, att liksom skaffa dig större och större bostad och mera lån. Och så tänkte jag, men det här kan ju vara det. Alltså att jag kan bli en yogamänniska. Och då kanske jag kan må bra.
Hon börjar ta yogaklasser och märker att hon börjar öppna sig lite. Något inom henne förändras.
För att den här kapseln då, som jag förklarade tidigare, det var ju en väldigt stel kropp. Och det märkte jag ju också, att vissa yogaklasser så kunde jag gråta. Jag var väldigt så här omtumlad efter yogan ofta, att väldigt känslig för allt vad en storstad är, så här tunnelbana. Det blev verkligen att okej, det här är någonting, och här kan det finnas en väg för mig. Jag började känna att ja, men jag kan ju inte jobba. Jag kan inte jobba på en kvällstidning, alltså jag mår inte bra av det. Jag behöver söka mig till sånt som gör att jag mår bra och att jag känner någon form av ro. Så ganska snart så sa jag upp mig.
Sandra säger upp sig. Hon gör lite ströjobb, men nu har hon ett annat mål. Hon ska till Indien bli yogalärare. Kontrasterna med det liv hon nyss hade kommer att bli enorma.
Det är en helt annan värld än mediasvängen i Stockholm. Det var något helt annat. Du pratar inte med någon på 10 dagar. Du mediterar 10 timmar om dagen. Du ska helst inte röra dig när du mediterar. Och då så var jag så här, nej men det här går, alltså det blev för mycket kontrast på något sätt mellan mitt gamla liv i Stockholm och mitt nya yogaliv, så att säga. Men då hade jag fått nys om då på yogalärarutbildningen att det fanns någonting som hette ayahuasca. Och det, ja, på något vis så sökte jag ju ändå efter en quick fix. Alltså att jag, okej, allt det här som jag nu har burit på, sorglig barndom, bla bla bla, det får bara att jag bara ska kunna i en sittning få ur mig det där.
Det är så hon har uppfattat snacket om den här behandlingen. Hon ska till Nederländerna där det är lagligt med ayahuasca och delta i två ceremonier, som det kallas, för att sen bli hel. Allt det mörka, det onda i hjärtat, ångesten, ska försvinna.
Och sen kanske jag har liksom mött allt det jävligaste, det värsta, mina största mardrömmar genom den här brygden som kommer ur djungeln och skapar så här en väldigt hallucinogen resa som är väldigt lång, alltså 8 till 10 timmar. Och så tänkte jag, men okej, det här kör jag på. Och sen hoppas jag på det bästa. Och så, gud. Det var ju också för mycket, alltså för en känslig själ, att åka dit. Och jag vet inte egentligen vad man ska säga om vad som hände där, för det var så märkligt. Alla sitter i ett mörkt rum och kräks i olika hinkar och liksom skriker ut all sin ångest. Ena kvällen var okej för mig, ena ceremonin, men andra blev för mycket. Alltså, det var som att jag bara kallsvettades hela kroppen och fick ångestattack på ångestattack, och jag upplevde inte att jag fick något stöd där från någon av dem som var där, utan de var så här: lita på processen, lita på att du vet det du behöver veta sen när du vet det, ungefär.
2 dagar senare är ceremonin över och hon ska hem igen, men redan på flygplatsen är det något som inte stämmer.
Men gud, alltså, det var som att jag såg människor för första gången och så här, vad artificiellt allt det. Människor går omkring här och luktar på parfymer och är sminkade, och så går de och köper saker från liksom en kyldisk där saker är inplanterade. Alltså, allt var bara så här, som att jag var ju i någon form av, alltså min verklighet var ju lite rubbad på något sätt. Det var jättekonstigt. Och sen kom jag tillbaka till Stockholm och var helt så här, jag klarar inte av att sitta vid datorn längre. Allt bara blev suddigt. Jag vet att jag var ute mycket i naturen så här, och la mig på olika berg och lägger mig på en sån stor sån här spindelgunga som så här, nästan traktordäck stor. Jag bara ligger där och så här, tittar på himlen, för det var det enda jag kunde göra egentligen som kändes rimligt. Jag kunde inte fokusera eller titta på en dator. Och så kommer det ett barn med sin pappa, och barnen är så här, gungan är upptagen, pappa. Och pappan bara så här, ja, vi får nog vänta tills hon är färdig. Och jag är så här, jag bara ligger där. Alltså, jag har inget folkvett kvar. Alltså, nu ska jag lämna den här gungan till barnet. Jag bara ligger där och stirrar på himlen. Som är, ja, väldigt märkligt. Och så var jag så här, men nu ska jag bara följa min intuition. Nu ska jag bara försöka gå till botten med allting. Och jag ska åka till Bali, bestämde jag mig för. Ingen plan, utan bara en längtan efter att få må bra. Jag hade hela tiden den här moroten att snart kommer jag till Bali. Där blir allting bra.
Och till Bali åker Sandra. En destination som är omtalad och attraktiv för den sökande. För de som vill hitta sig själva. Hon tar ut alla sina sparpengar, packar ner sitt liv och drar. Sandra hamnar på ett retreat där hon ska genomgå någon slags detox.
Alltså, man betalar jättemycket pengar, $1,000, för att bara dricka 2 gröna juicer om dagen. Och så var det lavemang som man gjorde själv på sitt liksom, boende morgon och kväll. Och sen var det 3 tarmsköljningar med någon form av tarmsköljningsmaskin som man fick göra under den här veckan. Och sen var det mycket yoga och sånt. Så om du verkligen ska åka och hitta dig själv, så finns det liksom en by i djungeln som heter Ubud.
Till Bali I en liten by ute i djungeln åker Sandra. Hon beskriver det som målet för alla personer som vill hitta sig själv. Ett nöjesfält för andligt sökande som har allt på menyn. Utöver tarmsköljning så handpåläggning, sång i timmar för att frigöra sig själv, lyssna till tibetanska klangskålar, hitta dig själv i ett tidigare liv, rå mat, så rå som du aldrig tidigare ätit. Och Sandra prövar allt, för hon ska hitta det. Det som ska laga henne.
Ibland hör man de här alltså framgångssagorna. Att någon människa som har varit allvarligt sjuk så har plötsligt tillfrisknat för att de råkar hitta en alternativ metod. De kanske börjar äta B-vitamin. Och så helt plötsligt så var de friska eller de fick själsro eller all verk som de har burit på hela livet har försvunnit. Nu menar jag inte att det bara är B-vitamin utan det kan vara någon kroppsbehandling, någon form av terapi som går tillbaka till och rensar ens energifält. Och jag hoppades, alltså det är ju lika liten chans kanske som att vinna på lotto, men jag hoppades på något vis hade jag en naiv tro att det där skulle hända mig. Alltså att bara jag hittar den här personen som kan hjälpa just mig. Det vart en hetsjakt efter just den där behandlingen eller den där personen eller den här metoden som skulle bli den som hjälpte mig. Kanske var det en bok, kanske var det en guru, kanske var det en viss typ av meditation.
Men hon mår allt sämre, rasar i vikt. Den ätstörning som hon blivit frisk från i tonåren blossar upp igen.
Jag förstår nog inte hur illa det var, för att ätstörningar gör en ju inte smart, utan att inte få ge sig näring så gör ju också att man är lite som en bil som kör med ett däck borta och det bara skrapar i så här någonstans. Man kommer ändå framåt, men det är inte så det ska vara riktigt. Det är inte ett smidigt sätt att ta sig fram.
Hon lämnar Bali för att åka till Indien igen, fortsätter med dieter, tarmsköljningar, mediterar. Sandra har åkt till andra sidan jordklotet, till meckat för andligt sökande i jakten på att hitta sig själv, men har nu kommit till ett stopp. Det går inte längre. Hon har inte hittat det. Hon har inte hittat sig själv.
Tills jag till slut en morgon satt på stranden. Jag skulle gå på en yogaklass och då brukar jag alltid gå till stranden på morgonen. Och så började jag gråta. Och det var verkligen som att någon vred på en kran. Alltså som att nu gråter jag bara. Och jag insåg det ju inte, men jag hade ju gått ner 17 kilo. Så jag vägde så här 40 någonting kilo. Alltså det, mot hur jag ser ut vanligtvis så var jag ju ingenting kvar. Alla kläder bara hängde. Och jag bara grät. Och jag, det var så här, gick jag till det här yogacentret där jag höll till och någon försökte prata med mig så grät jag. När jag gick ensam på stranden så grät jag. När min rumskompis försökte kommunicera med mig så grät jag. Men till slut var det ju så illa att jag kunde inte ta vara på mig själv. Jag behövde liksom hem. Så då åkte jag ju hem. Och kom liksom till Arlanda i flip-flop-tofflor mitt i vintern. Och det bara snöade så här vågrätt. 17 minusgrader, flip-flop-tofflor och någon så här sarong som jag försökte dra över axlarna.
Nu återvänder hon till samma plats där allt började. Till sin mamma på Åland. Hon är 28 år gammal och sover i sin mammas säng. Och kan inte sluta gråta. Kroppen gör ont. Själen är plågad.
Alltså förmodligen så var ju allting det här på grund av all stress. Det är klart att i mitt huvud så fanns det en annan förklaring. Och jag önskar nästan så här, kan det här typ bara vara en tumör. Så att jag kan åtminstone säga till människor att det här finns i min kropp. Det är det här som gör att jag mår dåligt. För det förstår människor mycket bättre än att säga att jag har åkt iväg och hittat mig själv och jag hittar inte mig själv och nu mår jag piss. Det är för luddigt för människor att förstå.
Kan det också vara svårt att erkänna på något vis? Alltså, du har gjort hela den här stora resan, du har gjort jättestora uppoffringar, du har förändrat hela ditt liv, men det blev inte bättre.
Ja, det var ju också en skam att bära på något sätt, att nu har jag slagit på stora trumman och så här, nu säger jag upp mitt jobb för att jag ska åka ut i världen och jag ska hitta mig själv och jag ska skriva böcker och bla bla bla. Gud vad jag skämdes över det. Alltså, så att jag, även om jag har varit öppen i sådär blogg och sociala medier, jag vågar ju inte skriva. Det var en lång period när jag inte vågade skriva någonting, för jag tänkte att, sen tänkte jag ju, alltså min tanke var ju då, för då var jag ju verkligen så här, nu är jag klar, nu har jag testat det som går att testa av livet, och nu orkar jag inte mer. Jag drevs av min planering kring hur jag ska ta mitt liv. Jag ska göra det på den här platsen och det här behöver hända före det. Och jag sa till min mamma att jag vill liksom skriva mitt testamente. Hur skriver man ett testamente? Hon var så här, du ska inte skriva något testamente. Det blir som en klarhet helt plötsligt i någonting som bara jag famlar i mörker. Och då tänkte jag att jag vill lämna efter mig fint bara till människor som jag tycker om. Så jag skriver snälla saker till människor att de ska veta sen att det sista som de har hört av mig så har varit en fin kontakt. Att jag har sagt att de betyder mycket för mig. Så. Jag hade bestämt ett datum och hur allt skulle gå till. Och så behövde jag ett rep för jag skulle hänga mig. Och jag har väl aldrig köpt ett rep i mitt liv. Så jag åkte till byggvaruhuset och står där på någon repavdelning och är liksom helt så här, inne i det här, min egen bubbla och stressad samtidigt att det här behöver jag få gjort nu. Och så helt plötsligt så ser jag min lillebror vid en hylla bort så där, och han jobbar som byggare och det är klart, det är helt naturligt att han är där, men att jag går där och liksom, han var ju så här, jaha, hej, här går du omkring, och jag bara, här går jag omkring, och där i det mötet så var det som att jag köpte ju inget rep då, för att det kändes inte som att det var inte passande att köpa ett rep när min lillebror var där. Och så gick jag ut och så satte jag mig i bilen och så var det helt plötsligt som att någonting hade så här fått mig att vakna upp från en dimma. Jag satt där i bilen på parkeringen och körde därifrån sen och var så här, vad håller jag på med? Nu håller jag liksom på att jag ska ta mitt liv, att jag ska dö, att jag inte orkar mer. Och så kom jag väl hem och allting var så här, okej, nu var det inte det längre heller, för det kan jag inte göra, för nu har jag liksom vaknat upp på något sätt. Då fanns inte det här alternativet. Sakta men säkert efter det där, det var väl någon form av vändpunkt, även om livet inte är så filmiskt som så här, oj, nu hände det här och sen blev allting bra, utan människor kan ju kanske tro att så här, och sen blev det bra. Men sen tog det jättemycket tid. Och sen kände jag mig väl efter ett år ungefär helt bortkopplad från samhället i princip. Så kände jag mig väl så här, nu är jag någorlunda jag är någorlunda stabil. Att jag kan till exempel ha ett jobb. Så det jag har kommit fram till nu, det är ju att hitta sig själv. Bara ordet, så i, innebörden är ju att det ska finnas någonting utanför mig som ska på något vis flyttas in i mig och göra att det blir bra. Alltså jag hittar någonting utanför mig som helar mig på något sätt. Medan jag skulle istället säga att jag brände ut mig totalt av att försöka hitta det här externa som skulle hjälpa mig. Men det gjorde också att jag landade i mig själv till slut. Livet tvingade mig. Det var inget som jag hittade någonstans, utan det var att jag tvingades till att bara stå stilla och landa. Och det är kanske det som man borde använda mer, uttrycket att landa i sig själv snarare än att hitta sig själv. För hitta blir så fel. För det finns troligtvis ingenting utanför oss som kommer att liksom hela oss. Åtminstone inte mig. Okej, det här är jag. Det här är allt som känns inom mig. Och jag behöver hitta ett sätt att leva med det.
Du har hört Sandras berättelse här i verkligheten i P3. Jag som gjort programmet heter Chang Imam. Producent är Gustav Asplund, tekniker Christer Orteg.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.